Så, välkommen till LO i A-radion på 88,0 MHz. Det blev lite strul i början där, men nu så är vi igång igen. Och med Daniel som pratar heter Daniel Delmark. Och sen i studion har vi också
Johan Jonsson.
Det var ett tag sedan som du var med i programmet.
Ja, det var det, och det är riktigt skönt att vara tillbaka.
Och Jesper är inte med tyvärr.
Nej, vilket sjukdomsfall i sista minuten är.
Han får ta och krya på sig. Och om det är så, om vi har tekniken med oss, så ska vi även ha med oss någon via Zoom-länk. Har vi det?
Jajamän, Oskar Lernroth heter jag. Tack för att jag får vara med här, Johan och Daniel. Jättekul.
Trevligt, trevligt. Ja, vi tänkte köra lite mer presentation lite så småningom och sånt. Men vi kör igång en liten låt så här på lördags eftermiddagen. Det var Savage Garden med The Animal Song. Och nu hoppas jag att vi fått ordning på tekniken här. Det var lite strul där i början. Hör du oss nu, Oskar?
Jag hör er jättebra.
Nu så funkar det jättebra. Vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är en göteborgare i den stockholmska diasporan sedan mer än 15 år tillbaka. Jag har min hemvist i Göteborg och inom Kommunals. Jag var kommunalare från att jag var runt 20 år när jag i Göteborg och blev väldigt snabbt fackligt aktiv i 20-årsåldern. Sådär.
Vad jobbade du med inom den kommunala sfären då?
Ja, jag var en av de här första personliga assistenterna. Ni vet, 94 kom ju den här lagen om självbestämmande för personer med funktionshinder.
Okay.
Och då anställde man ju massa personliga assistenter. Och jag var bland annat med och tecknade det första avtalet där för personliga assistenter väldigt tidigt.
Rätt.
Okej, okay, ja, se där ja. Och sen blev du ombudsman, eller hur gick det till?
Jag var väldigt aktiv lokalt först på sektionen LO-distriktet i Västsverige och även då i kommunal på avdelningen innan jag tog klivet över till, eller upp till Stockholm och blev anställd på förbundskontoret på Hagagatan i Stockholm där jag jobbar med utvecklingsfrågor av den här branschen just för personliga assistenter och sådär.
Okej, okay. Ja, och sen blev det LO?
Ja, sen så ringde Vanja Lundby-Vedin en dag och frågade om jag ville komma till LO och börja jobba med arbetsmarknadsfrågor och så. Det hände ju massa andra saker däremellan såklart, men så på den vägen var det, och nu har jag ju varit på LO i mer än 10 år, och det senaste året är jag alltså då internationell chef på LO.
Jaha, vad gör du då för någonting?
Ja, vi är lite drygt 10 på våran enhet som jobbar med Europafrågor, globala frågor och med klimatfrågan har vi på våran enhet. Så mina duktiga medarbetare gör ett grymt jobb där för att främja mänskliga rättigheter i arbetslivet på korsen och tvärsen.
Ja. Har du några tankar där, Johan, eller?
Ja, jag är lite intresserad av det som är högaktuellt nu, det här med Ukraina. Hur ni från LO jobbar?
Ja, nej, det är ju en först och främst en fruktansvärd situation vi har där Ryssland har startat ett krig som bryter alla mänskliga rättigheter, alla internationella lagar, alla rättsöverenskommelser. Och vi jobbar ju väldigt intensivt, LO och våra 14 medlemsförbund, med den här frågan. Mm. Det började ju den 24 där på morgonen, klockan 6 på morgonen, att vi väcktes av det här obegripliga som hände. Och från det så har vi gjort väldigt mycket olika saker. Allt från, och det jag skulle vilja säga som jag är allra stoltast över och tycker är väldigt bra, det är ju snabbt vi har kunnat mobilisera, framförallt genom Palmecentrets då Östfond, som jag rekommenderar alla som lyssnar att stödja den. Och det är ju då att LO tog ett beslut och skickade direkt 250 000 kronor dit. LO-distrikten själva har skickat 20 000 var, plus att alla medlemmar i facken bidrar så gott de kan. Och de där pengarna är helt livsviktiga för den första hjälpen.
Vart är det de pengarna går? Alltså typ, vad är det i första hand, var går de, vad används pengarna till?
De går först och främst till Palmecentret, och Palmecentret har en hög närvaro och bra verksamhet i regionen, så de går till allt från rättshjälp till att köpa sjukvårdsutrustning till att se till att folk kan komma ut ur landet, att se till att folk kan skydda sig så gott det går, att hjälpa. Förbunden gör ju väldigt olika saker där, men alla tänkbara saker som uppstår i en sån här total kris.
Ja. Hur var det förresten med det fackliga arbetet i Ukraina före, om jag får fråga?
Ja, det ser lite olika ut. En del förbund har mycket där, till exempel Byggnads har ett väldigt nära samarbete med det ukrainska facket på tjänstemannasidan, och till exempel statstjänstemännen också det. Men sen generellt som vi i LO då, vi jobbar ju inom våra globala federationer, vi har också ett nära samarbete med dem. Så vi ser till på olika sätt att hjälpa till för att de ska kunna ha kvar sin verksamhet. Man kan nämna Byggnads till exempel, som har hjälpt till med att säkra förbundens medlemsregister och alla sådana här saker så att det kan vara kvar efter kriget. CK gör ett jättejobb när det gäller lokförarna som kör de här långa tågen ut ur Lviv med flyktingar samtidigt som tågen blir beskjutna och så. CKs motsvarighet och systerorganisation hjälper till där. Så att det är liksom väldigt hands-on jobb som vi gör just nu, som kanske inte är alldeles känt för alla som är medlemmar i facket hur mycket vi faktiskt bidrar och vilken vikt det är att vi är många som är med i facket just för att kunna göra de här sakerna.
Har du varit nere där före kriget och sånt i Ukraina just?
Jag själv har inte varit just i Ukraina, men vi har ju kollegor som har varit där mycket och i den regionen och har nära samarbete med. Och det ska man ju säga här, vi har ju egentligen tidigare då nära samarbete med både det ukrainska facket och det ryska facket. Men det blir ju väldigt komplicerat här eftersom vi inte vet när det gäller det ryska facket hur fria de är i förhållande till Putin. Regimen så att säga, så att det är väldigt svår situation, men som de flesta vet så finns det ju liksom inga vinnare i en krigssituation, så även ryska arbetare drabbas ju på sikt av den här konflikten.
Mm. Har du någon tanke kring det, Johan, eller?
Det var även snack om att man skulle utesluta de ryska fackförbunden, va? I världsfacket, va?
Ja, precis, det är riktigt, och det är för att vi väcktes av att FNPR, som det ryska facket heter, de har närmare 14 miljoner medlemmar, det är ju en gigant liksom i den fackliga världen. Mm. De gjorde ett uttalande på sin hemsida som var helt fruktansvärt, där de helt gick i Putin-regimens ledband. Och med det uttalandet så bland annat så har vi LO Sverige tillsammans med våra nordiska kollegor att en sån organisation kan vi inte ha i vår världsfederation. Så vi sa att om de inte tar tillbaks det uttalandet så får vi kasta ut dem. Men det måste ske enligt konstens alla regler som vi har satt upp när det gäller våra stadgar, för annars så blir det... Annars börjar man ifrågasätta alla fackförbund. Nu så ska vi ha ett extra styrelsemöte inom världsfacket som ska ta upp den här frågan och där de får stå till svars för det om någon vecka. Så innan dess så vet vi inte riktigt hur det blir, men å andra sidan så är det mycket desinformation och vem som säger vad och så där. Det är väldigt svårt den här, för att helt plötsligt höra att ryska facket säger någonting annat, att de vill ha fred och diplomati. Så det är väldigt svårt att veta här vad som är sant och inte sant.
Hur såg det ut med den fackliga verksamheten i Ukraina och Ryssland innan? Var det som LO och tjänstemän och sånt, eller hur var det uppdelat, vet du det?
Ja, det finns ju lite på den ukrainska sidan, så finns det en stor central organisation som har eller hade i alla fall närmare 5 miljoner medlemmar. Om man då tänker att LO är 1,4 miljoner medlemmar, så är det ju många medlemmar. Mm. Fast de finns ju samtidigt i ett land, Ukraina tror jag har närmare 40 miljoner invånare.
Så att, ja, just det.
Och sen det är en organisation som står fri från regeringen och som är demokratisk och men ändå bygger på den gamla fackliga strukturen som fanns innan 1989, men en välfungerande facklig organisation. Sen finns det två eller tre, det beror på hur man ser det, andra centrala organisationer också. Men den fackliga situationen var väldigt god där, de var välorganiserade. I Ryssland så finns det det här FNPR som jag nämnde, och sen finns det ett lite mindre som heter KTR som är mycket mer en fri facklig centralorganisation, och de har ett annat uttryckssätt än vad det stora facket har. Men man ska ju vara medveten om, och det har ni ju säkert sett, att alla demokratiaktivister och så som uttrycker kritik och inte håller med Putin-regimen riskerar ju att fängslas eller stängas av eller på annat sätt hamna i onåd. Och vi har ju sett att det är mer än 2000 demokratiaktivister som har fängslats i Ryssland, så att det är ju en svår situation för dem såklart.
Ja, verkligen. Har du några mer tankar där kring Ukraina och Ryssland och sånt? Eller ska vi ta en liten låt?
Johan? Jag tänkte att vi skulle ta en liten låt.
Det gör vi. Häng kvar. Så, nu är vi tillbaka i LO i A-radion. Och vad hörde vi, Johan?
I'll be kissing you.
Nej, det gjorde vi inte. I'll be missing you.
Så var det, ja.
Med Puff Daddy.
Oj, då råkar jag pudla här, mitt i studion.
Ja, det är inte första gången.
Nej, men det är sånt som händer, va?
Ja, vi har med oss Oskar Enerop från LO uppe i Stockholm med oss också. Ja.
Yes.
Du är kvar, Oskar. Vad bra.
Ja, vi var ju inne här och pratade lite om Ukraina och utvecklingen där. Men jag tänker vi kan fortsätta lite på det.
Ja, men visst, LO håller ju också på med väldigt mycket politisk påverkan hemifrån här, hemifrån Sverige bland annat. Så har ju LOs vice ordförande Therese Guvelin var med på en stor manifestation på Sergels torg häromveckan och höll appell. Och vi uppmanar den ryska ambassaden att omedelbart stoppa kriget, och vi kopierar ju då den ukrainska ambassadören, och vi uppmanar ju Sveriges regering att fortsätta med sanktioner och att vidta de politiska åtgärder som går för att försöka bidra till att stoppa kriget. Och det gör vi också då internationellt tillsammans med våra systerorganisationer. Så vi uppmanar ju till exempel att inom ramen för EU att vidta åtgärder för att sanktionerna ska få verkan, men också stöd till våra fackliga kompisar i Ukraina, men också i länderna runt omkring, så att de ska kunna göra ett bra jobb. Så att det är liksom flera olika delar vi gör hela tiden.
Men vad får ni för svar från den ryska ambassaden?
Än så länge har det bara varit tystnad, och det, så mycket annat hade man inte kunnat förvänta sig. Men det pågår i Stockholm, jag vet inte om det gör det i Göteborg också, men där utanför ryska ambassaden så är det ju, samlas ju till olika demonstrationer och sådär varje vecka. Och jag vet nu på onsdag nästa vecka så ska till exempel Stefan Löfven hålla en appell utanför ryska ambassaden och så att det är ett väldigt engagemang i hela samhället, både fack och civilsamhällen och så. Gör ett fantastiskt jobb.
Ja, det får man faktiskt säga, för det här har ju varit ett oerhört engagemang med demonstrationer och allt möjligt liksom.
Ja, verkligen.
Och det är ju väldigt osvenskt om man säger så rent, alltså gå ut på liksom gator och allt sånt där, så det är ju skitkul liksom.
Ja, men jag tror också det visar att människor tar det här på väldigt stor allvar, och vi får ju väldigt många medlemmar från de olika förbunden som hör av sig till oss i sociala medier, men i mejl och sådär. De är uppriktigt oroliga. Mm. Vad är det? Kommer Sverige dras in i det här? Vad händer med min ekonomi? Vad händer med allt från skyddsrumsfrågor till att man tänker på sin familj och så? Så det här är ju en otroligt extrem situation vi befinner oss i.
Helt klart. Kan jag bara passa på och tipsa om att det är en manifestation för Ukraina imorgon i Göteborg söndag den 13 mars klockan 14 på Gustav Adolfs torg. Att man kan manifestera för Ukraina. Det står nämligen så här att på söndag klockan 14 samlas vi på Gustav Adolfs torg med flera andra partier från Göteborgs kommunfullmäktige och tar gemensam ställning emot Rysslands krig i Ukraina. Tillsammans visar vi göteborgare att stödet för det ukrainska folket står över alla politiska gränser. Det kommer hållas tal från flera partier. Från Socialdemokraternas sida så kommer Jonas Atenius, gruppledaren för Socialdemokraterna i Göteborg, att tala. Vi hoppas att det blir många stolta sossar som kommer och visar sin solidaritet med Ukraina och dess folk. Och man är varmt välkommen att delta. Och om ni lyssnar på reprisen på torsdag så har denna manifestationen redan ägt rum. Men så att ni vet det, helt enkelt. Får man gå dit, Johan?
Jag ska dit, eller väl?
Gott, gott, gott. Vad sa du? Det hade varit lite manifestationer uppe i Stockholm redan, Oskar.
Ja, precis. Det pågår hela tiden. Så att det är bara att delta om. Det är väldigt viktigt.
Vad kan man göra som vanlig medlem för att stötta Ukraina och i hela allting?
Jag tycker som vanlig medlem eller som medlem i ett fackförbund, så det enklaste och mest effektiva sättet, det tycker jag är att swisha ett stöd till Palmecentret, som ju är arbetarrörelsens samlade organisation. Alla 27 organisationer inom arbetarrörelsen, allt från Unga Örnar till Broderskap till LO och Socialdemokratiska partiet är ju medlemmar där. Och det, de har ett väldigt effektivt och professionellt sätt att jobba, så det är där jag... Där gör varje bidrag stor skillnad.
Har du swishnumret på rak arm eller? Ska vi ta reda på det?
Jag har det inte precis framför mig, men vi kan meddela det innan vi avslutar.
Yes, det gör vi. Ja. Men en annan fråga är, varför ska facket jobba internationellt?
Ja, det är ju en... dels är det en stor fråga eller så är det en ganska liten fråga. Det beror på hur man ser det. Men det är ju så att om man tar den långa versionen, så hela fackföreningsrörelsen är ju en internationell rörelse. Den grundades som en internationell rörelse. Och jag skulle vilja säga att idag är det internationella och europeiska samarbetet viktigare än någonsin. För att förr i tiden så var ju företagens verksamhet mer lokal, mer nationell. Men idag känner den ju inga som helst gränser. Alla liksom de globala kedjorna när man producerar varor i olika former är ju helt utan nationsgränser. Och därför måste fackföreningsrörelsen vara internationellt, för att om en arbetare någonstans i den här produktionskedjan kan utnyttjas, så är det ett hot även mot en arbetare i Sverige. Och det är det hela det internationella arbetet går ut på, att få regler och system som gör att ingen utnyttjas.
Är du involverad någonting i EU angående minimilöner och sånt, eller? Hur ser det ut där?
Ja, där är ju en så kallad het potatis, tror jag man kan säga.
Ska vi ta lite bakgrund om det, eller? Vad är det som är på gång?
Absolut, vi kan göra det. Det är så att för några år sedan så föreslog, och vilket också LO tycker är bra, att vi skulle ha ett mer socialt hållbart Europa. Att man måste göra skillnad på varor och människor och arbetskraft. Att en arbetare är inte som ett kylskåp liksom, som man bara kan flytta över gränsen utan att den har några sociala rättigheter och sådär. Och i ljuset av det sociala Europa så finns det väldigt stora problem i vissa delar av framförallt östra Europa med att lönerna är extremt låga. Och det gör ju att det skapar illojal konkurrens och en obalans, plus att det gör att folk kan inte leva av sin lön. Och det här är ju givetvis något som vi alla håller med om, att vi måste få ett Europa som fungerar. Det som då kommer som förslag från EU, det är att man ska lagstifta om en minimilön i alla medlemsländer. Och det kan man ju tycka låter ju som ett bra förslag. Men för svensk del blir det extremt problematiskt, och även för dansk del. För att det innebär att vi har ju ett system att sätta löner mellan fack och arbetsgivare där ingen lagstiftning ingår. Nej. Utan att det är liksom de sociala parterna, alltså parterna på arbetsmarknaden, som kommer överens om det här. Men om man skulle börja lagstifta om detta, då skulle enkelt sagt hela vårt system som har byggt svensk välstånd och svensk arbetsmarknad på ett välfungerande sätt helt slås om inte eller kraftigt hotats. Så vi har på olika sätt, och LO har verkligen drivit det stenhårt, att visst, vi behöver ha mer rättvisa löner i Europa, men inte genom att slå sönder den nordiska och svenska modellen. Det kommer inte tjäna någon. För att det riskerar att göra facket svagare, och det riskerar att sänka löner snarare i Sverige. Och just det här handlar den stora konflikten om just nu. Och det har blivit så långt att LO har just nu pausat sitt medlemskap i Europafacket till exempel. Och för att Europafacket driver på en lagstiftning som vi inte vill ha, och därför så tycker vi inte att Europafacket kan företräda oss i den här frågan. Så det är en väldigt komplex fråga, och vi hoppas nu ska den snart lösas. Frankrike, som är ordförande för EU just nu, håller på att förhandla det sista i den, och våran position är att om man kan vidhålla det minimikrav som just nu finns utan att gå in på det för tekniskt, så då skulle vi eventuellt kunna leva med någon förslag om detta. Men om det på minsta sätt blir ännu sämre än vad förslaget som ligger på bordet är nu, då blir det helt enkelt så att vi kommer uppmana att och vilket LOs kongress också tog, att vi helt enkelt inte godkänner det här direktivet. Och då riskerar man ju att tas till Europadomstolen och då vet vi inte vad som händer sen. Så det är väldigt allvarligt detta.
Men hur är din magkänsla då? Känns det ljust?
Själva direktivet känns inte ljust. Nej. Men processen känns just nu, och det får man väl säga att krisen i Ukraina har gjort att, att den här förhandlingen har avstannat i Frankrike.
Okej.
Lite grann. Och Macron, som är president i Frankrike, hans mål var att få färdigt ett direktiv om minimilöner för att sen gå in i fransk valrörelse och kunna säga till de franska väljarna, kolla här, jag har fixat en minimilön som hjälper alla i Europa. Nu kanske det drar ut på tiden. Så vi får se. Vi vet att det är ett nytt förhandlingsdatum uppsatt inom EU-systemet i slutet på mars. Så vi får helt enkelt se, men det är väldigt svårt att förhandla för våran position. Ni som alla som har förhandlat någon vet ju, någon gång vet ju att det är ett ge och ta. Men när vi går ju in i den här förhandlingen och säger ja, vi står fast vid den här positionen och vi kan inte flytta oss från den. Det är ganska svår utgångsläge i en förhandling.
Så ja, att, så är vi rätt ensamma med de nordiska länderna mot de andra.
Ja, vi har inte ens de nordiska med oss just nu. Danskarna har tvärt bara sagt nej, vi är inte med och förhandlar ens en gång. Vi har sagt att vi är med och förhandlar, och norrmännen, de är ju norrmän, så de är negativa, men för dem blir det inte så stora implikationer. Och för våra finska kompisar är ju väldigt, de har ju euro, är mycket närmare Europa på det sättet, så, och för dem så är det fungerar också med deras arbetsmarknadsmodell, den ser annorlunda ut. Så att vi får helt enkelt se hur det blir. Kanske det bästa resultatet just nu är att det inte blir någonting ännu.
Vi får hålla tummarna för det, för organisationsgraden ser ju lite annorlunda ut i de nordiska länderna jämfört med sydeuropeiska länderna och sånt ju.
Ja, precis. Och risken med detta, bortsett från att vi då skulle få svårare att sätta löner som blir bra och utvecklas ut efter ekonomi och så vidare, är ju att vår organisationsgrad skulle sjunka. Vi kan ju se Tyskland till exempel, som ju var på våran nivå för 10-15 år sedan, och nu är ju nere på en 30% nivå.
Oj. Yes. Vi får återkomma om det ämnet och sånt helt enkelt fram igenom. Vi ser hur det utvecklar sig. Men jag tycker att vi kör en låt nu. Vad säger ni?
Yes.
Det gör vi.
Ja, varmt välkomna tillbaka till LO i A-radion. Ni lyssnade precis på Kame Kame Kameleon. Och jag sitter här med Daniel Dellemark och vi har med oss Oskar från LO. Och
yes.
Jag tänkte fråga lite, vad jobbar ni med för olika internationella projekt?
Ja, men lite som jag sa innan så handlar det ju om att se till att ingen arbetare, var den än är i världen, har schyssta villkor, eller att alla arbetare har schyssta villkor. Och för att göra det så går väldigt mycket av det internationella arbetet ut på att stödja fackliga organisationer och fackliga kamrater runt om i världen. Och det gör vi genom olika projekt där vi på olika sätt formar liksom fackföreningsrörelsen, och det gör vi ofta genom SIDA-pengar, alltså internationella biståndspengar, och det gör vi ofta tillsammans med då antingen Palmecentret som jag nämnde förut, eller det som är Union to Union, som är alltså våran organisation tillsammans med TCO och SACO. Och LO har, som LO, vi har projekt där vi till exempel i södra Afrika, i Kambodja och i Centralamerika bidrar med att de bygger kompetens för att kunna ta fackliga frågor till Genève och ställa sin egen regering till rätta i det som kallas för ILO, som är internationella organisationen inom FN för arbetsrättigheter. Och det kan handla om Colombia till exempel, som är en av de värsta länderna i världen att vara fackligt aktiv i, där vi årligen ser att fackligt aktiva mördas, ganska många dessutom. Och då är det projekt som vi gör där, så har vi sett till att de har den kompetens som krävs för att kunna ta ett fall dit, för att man ska kunna straffa den här regeringen. I övrigt så befinner vi oss också till exempel i Palestina, där vi bygger Just nu har vi en ungdomsutbildning genom Palmecentret. De har många unga fackligt aktiva som får grundläggande facklig utbildning, liknande sådana utbildningar som vi gör i Sverige. Men också med stöd till att de ska kunna kommunicera på sociala medier eller motsvarande kanske närradion och kunna utveckla sin fackliga verksamhet. Och sen har förbunden till det då väldigt mycket olika projekt där man stärker fackliga organisationer, medlemsrekrytering eller hjälper till med att införa socialt skydd eller A-kassor eller väldigt mycket olika frågor. Så det fackliga totala biståndet är väldigt stort och väldigt, väldigt viktigt.
Men hur mycket lägger LO på det internationella?
Du menar rent penningmässigt?
Ja.
Ja, det är svårt att säga, egentligen inte så väldigt mycket, för att som sagt, pengarna kommer ju från Sida.
Mm.
Så att om man har ett projekt så betalar ofta den organisationen som ska göra projektet en liten del, kanske 5% eller 10%. Så det beror lite på. Men så jag skulle vilja säga, det är inte kanske 2 kronor per medlem eller något sånt om man ska ha någon siffra. Men det som är viktigt här är att säga till alla som är fackligt aktiva att om man är på en har på sin klubb eller sektion eller på sin avdelning och sådär, så är det ju väldigt lätt att själva genom Palmecentret främst starta ett eget projekt. Det gjorde jag en gång i tiden i början på 90-talet när vi hade kriget i Bosnien.
Mm.
Då startade vi ett solidaritetsprojekt med dem där genom att Palmecentret skötte allting. Vi betalade gemensamt, vi som jobbade där, en liten summa för att man skulle få igång projektet, och sen drevs det på. Så kan man göra. Så jag rekommenderar alla att ta kontakt med Palmecentret om man vill göra något, till exempel för Ukraina eller för något annat, beroende på vad man är intresserad av. Så att det finns liksom inga begränsningar där.
Visst är det många föreläsningar och sånt som man kan kolla på YouTube Union på deras kanal och sånt också, om hur arbetet fortgår i världen med den fackliga delen.
Ja, precis. Det kan man verkligen göra. Och Union to Union stöder också någonting som kallas för Global Rights Index, som är det är som en katalog som kommer en gång om året där man går igenom olika länder i världen om hur den fackliga situationen ser ut eller situationen för arbetare ser ut. Där indexerar man då länder som Sverige och Norge och sådär. Vi är ju ofta som nummer ett, det är liksom inga problem och sådär. Men sen har man länder allt från Qatar till Colombia till Bangladesh och sådär. De ligger på plats 98 där man mördas och man får inte gå med i facket och demokratin är satt i spel och så vidare. Den kan jag också rekommendera att kolla in den, hur den listan ser ut.
Yes. Har du någon mer tanke där, Johan, eller?
Jag tänkte på det, för du pratade lite om Colombia förut, att det liksom var det tuffaste landet att liksom vara fackligt aktiv i, och vi liksom hade projekt där. Men hur liksom går det? Alltså, går det framåt?
Ja, det är alltid en sån här bra fråga, för man vet ju inte hur det hade varit om vi inte hade varit där.
Ja.
Mm. Men det är ju så svårt så att... Jag skulle vilja säga ja, det går framåt för att men det är fruktansvärd situation som många har där. Men sen är också den fackliga familjen i Colombia till exempel är väldigt splittrad. De har väldigt många olika centrala organisationer. Så att det främsta vi kan bidra med är just liksom att få ordning på den egna strukturen och, som man säger, på biståndska, bygga kapacitet för dem. Liksom.
Ja.
Känner du dig nöjd med den här delen och sånt, eller?
Ja, jättebra.
Då kör vi en låt. Vad hörde vi nu, Johan? På LO-facken Partille i A-radion.
Det var låten Ain't That Just The Way.
Yes. Och Oskar är kvar, hoppas jag.
Jajamän, jag är här.
Toppen. Tänkte prata lite nu om idrottsarrangemang och fackliga rättigheter. Det har ju varit OS nu i Kina och även på gång VM i Qatar. Hur funkar det fackliga arbetet kring det?
Ja, nej, det är bra frågor och väldigt relevant. Man kan väl säga så här att vi tycker ju att det ska inte vara möjligt för vare sig internationella olympiska kommittén eller för FIFA att lägga sportevenemang i länder som inte lever upp till grundläggande mänskliga rättigheter generellt och i arbetslivet. Och Kina och till exempel Qatar är ju flagranta exempel på länder som absolut inte borde ha fått de här spelen. När det gäller fotbolls-VM som ju kommer, som dessutom ska spelas om på vintern, bara det är ju konstigt, är ju att dels så har det väl inte undgått någon på vilket korrupt sätt som liksom spelen landar i det landet överhuvudtaget. Men sen de här, när man nu har byggt upp arenor och hotell och infrastruktur och så, har ju extremt många migrantarbetare fått sätta livet till för att det inte är någon som helst ordning där. Sen har de ju dessutom det här kafala-systemet som det heter, som är ett slavliknande system där migrantarbetare tvingas lämna ifrån sig pass och egentligen alla rättigheter, och man är bunden till en arbetsgivare. Man har inte rätt att byta arbetsgivare som man vill. Och jag var och besökte Qatar för 3 år sedan. Och då tillsammans med Byggnads, och då fick vi åka ut i de här migrantlägrena där de då jobbar, eller där de bor, och de jobbar 12 timmar om dagen. De åker kanske i någon timme i en buss varje dag minst ut till de här lägrena där det finns inga som helst service. De bor väldigt många i ett rum. De får laga mat på golvet. De blir behandlade som på helt omänskliga sätt. Och de utgör ju grunden för liksom att vi ska kunna sitta hemma i tv-soffan i december sen och titta på fotboll. Och det blir liksom extremt osmakligt allting. Och sen när man då åker till Qatar och på en officiell resa för att se hur det är, då kommer man minsann till migrantanläggningar som ser ut som lyxhotell och sådär. Mm. De här riktiga delarna, de får ju ingen se. Så därför så tycker vi att det där måste regleras mycket, mycket hårdare. Byggnads har gjort ett jättebra jobb här i en extremt svår miljö i FIFA just. Och de åker ju bland annat ner och gör skyddskontroller och arbetsmiljökontroller på fotbollsarenorna. Och så att vi försöker bidra på det sätt vi kan, och världsfacket har försökt förhandla fram så att den här lagen om slavarbete kan förändras och så, men det går ju väldigt långsamt alltihopa.
Vad är FIFAs och IOKs svar på när vi tar upp de frågorna med dem? Vet du det?
Ja, det har ju ändå varit en viss positiv utveckling, men än så länge så ligger ju spelen kvar där. Så att nu får man väl ändå säga att i situationen med Ukraina så tog ju först FIFA ett beslut att inte göra någonting åt Ryssland, men sen ändrade man sig. Så att någon form av positiv utveckling är det väl, men vi får väl se vad som händer fram igenom, men det skulle ju behöva ha ett regelverk på plats som helt respekterar det här. Och när det gäller Kina, så Kina generellt är ju komplicerat på det sättet, för att de där finns ju ett fack som heter ACFTU som är jättestort, men de är ju helt styrda av regeringen i Kina. Samtidigt representerar de ju väldigt många arbetare, så att det är man måste kunna balansera i sitt sätt att hantera dem, men vara väldigt tydlig mot att de brott mot mänskliga rättigheter som Kina begår, bland annat att de har inte ratificerat konventionen om att man får gå med i fackföreningar eller föreningsrätten, man får förhandla kollektivt, så att man får vara extremt restriktiv i sin relation till Kina och ställa tydliga krav. Men som många vet så är det ju väldigt svårt, och många straffas väldigt hårt när de gör det. Och till exempel så ser man ju Kinas förfärliga framfart i Hongkong, där vårt systerorganisation HKCTU har varit tvungen att stänga ner hela sin verksamhet och inte finns längre, och nu befinner sig i landsflykt eller i fängelse. Så att Kina, de begår ju extremt grova brott mot fackliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.
Men hur funkar det? Alltså, blir man bara tvångsansluten till ett fack där, eller? Till det statliga, eller?
Ja, jag kan faktiskt inte svara exakt på hur det funkar, men ofta är det så som jag förstår att statliga stora arbetsplatser och så där, de har omfattats liksom av ett någon form av system som facket har styrt ihop med den regeringen som då omfattar de som arbetar där. Det är liksom inte en fackförening på det sättet som vi tänker.
Nej, den är inte fri om man nu uttrycker det så.
Nej, och den kan till exempel inte kritisera regeringen, vilket LOs främsta uppdrag är ju att kritisera regering och politiker för att vi ska få en politik som är så bra som möjligt för arbetare i Sverige. Mm. Det spelar ingen roll om det är en socialdemokratisk regering eller någon annan regering. LO är ofta den som är jobbigast att hantera för en socialdemokratisk regering, för att vi är aldrig nöjda, och det är ju det vi ska ju aldrig vara nöjda.
Precis. Något mer angående idrottsarrangemangen och sånt som du tänker på att du vill lyfta?
Nej, men jag tycker det är viktigt att när man sitter där i tv-soffan så ska man också ha en känsla av vad det är man tittar på. Liksom. Mm.
Har du någon tanke där med, Johan, eller?
Nej.
Okej, då kör vi en låt. Ni lyssnar på LO i A-radion denna fantastiskt fina lördags eftermiddag. Och hör ni oss i reprisen så är det torsdags eftermiddag. Och Oskar, vi tänkte prata lite om klimatet nu. Hur känner du om det?
Ja, men precis. Det är ju också en fråga som vi hanterar här på internationella enheten tillsammans med alla andra såklart på LO. Och klimatfrågan är ju både nationell men kanske ännu mer internationell. Och man måste kunna klara av att göra både och. Om man tänker fackliga frågor för 10 år sedan så var det inte så många som pratade om klimatet. Men nu skulle jag väl säga att det är en av de viktigare fackliga frågorna. Men ändå så är det lite oklart för en del vad har facket med detta att göra och varför är det viktigt. Men det är ju så, vårt perspektiv är att grunden är vi måste ställa om så att vi lever på ett mer hållbart sätt, så att produktion sker på ett mer hållbart sätt. Men det måste ske en sån omställning som görs på ett sätt så att inte människor förlorar jobb och ekonomi och utvecklingsmöjligheter och sådär. Så det är ungefär som en strukturomvandling som vi gjorde i Göteborg en gång i tiden när varven gick i kvav och vi ställde om till en annan typ av produktion. Eller textilindustrin ställdes på ända och vi ställde om. Och nu är det här liksom den nya stora strukturomvandlingen. Och här ligger ju Sverige väldigt bra till. Vi till exempel med det gröna stålet i norr och med digitala lösningar och så vidare. Men det finns ju, om man jämför Sverige med internationellt, så ligger vi bra till för att vi har liksom investerat väldigt mycket i det tidigt. Så vår så kallade liksom omställningskostnad är väldigt låg. Det är inte, för många jobb är det naturligtvis besvärligt, men för i många branscher så går det ändå relativt lätt att göra den här omställningen. Men om man till exempel tar Polen, som ju inte ligger långt ifrån oss, som är väldigt kolberoende, som har över 100 000 arbetare i kolsektorn. Om de ska stänga sina kolgruvor och ställa om den till någon annan typ av verksamhet, då är ju den kostnaden enorm. Och när man frågar polska kolgruvarbetare så får man ju svaret, vilket inte är konstigt, vad då ställa om? Jag har ju ett jobb nu, vad är det jag ska få sen? Det är ju ingen som kan svara på den frågan. Och därför så är det väldigt viktigt att man internationellt samarbetar för att omställningen ska ske på ett hållbart och rättvist sätt. Och världsfackets ordförande uttryckte det för några år sedan som att there is no jobs on a dead planet. Och det är ju förvisso sant.
Precis, det är väldigt sant.
Men samtidigt då så måste ju den där omställningen, den måste ske nu, men den måste ske på ett rättvist och hållbart sätt. Och så får inte de här digitala lösningarna bli en belastning för arbetskraften med ökad stress och kontroll och så vidare. Så att det är många delar i det här. Och där är LO en ledande kraft. Och bland annat så har vi en stor grej som händer nu i Stockholm i sommar som heter Stockholm plus 50. Och det är högtidlighållande att Olof Palme 1972 höll egentligen den första internationella klimatkonferensen. Och det var just i Stockholm. Och det var den där klimat nämndes som vår tids stora utmaning. Och där kommer LO vara med och diskutera just den här vikten av att ha en omställning. Vi är med på banan att göra en omställning, men den måste vara rättvis och hållbar för alla.
Just det. Mm. Är det något annat som du tänker på angående här, Oskar eller Johan? Eller ska vi ta en liten låt och sen ta en liten pratit om valet?
Ja.
Det gör vi.
Okay.
Där hade vi Olof Palme också som vi pratade om i skyddsombudslåten av gruppen Andra generationen. Ni lyssnar på LO i LO-facken Partille i A-radion på 88,0 MHz. Och det är ju valrörelse snart, Oskar. Vad tänker du om det? Hur ska vi jobba med det LO internationellt och även på lokalt håll?
Ja, men precis. Det kanske är futtigt ibland att tänka på valrörelse när det ser ut som det gör i omvärlden, men det är faktiskt viktigare än någonsin att vara medveten om att den politiska inriktningen av Sverige gör väldigt stor skillnad. Och vanligtvis så är det ju så att de internationella frågorna ligger ganska naturligt lite längre ner på listan av vad människor prioriterar när man går till valurnan. Det är klart man tänker på liksom jobben och välfärden och skolan och sådana här saker. Men eftersom det ser ut som det gör just nu med mer otrygghet och sådär, så tror jag faktiskt att de här internationella frågorna kommer hamna lite högre upp på dagordningen. Och jag tycker det är viktigt att vara medveten om att när man väljer, så då väljer man lite vilken inriktning man vill ha. Vill vi ha ökat samarbete med mer internationella kontakter, eller går vi mot en riktning där vi sluter oss och mer nationalism och mer protektionism, alltså när man skyddar sin egen ekonomi och sin eget land. Och det är lite här valet kommer stå, och jag hoppas verkligen att folk förstår att det blir en skillnad, för att man kan se det track record som har gjorts hittills är väldigt bra. Svenska regeringen har satsat på mycket internationellt samarbete, bland annat har man ju fokuserat på fackliga rättigheter internationellt, så man har gett uppdrag åt bland annat mer än 10 olika ambassader runt om i världen att i deras uppdrag ska de främja och jobba med fackliga rättigheter som en demokratiseringsprocess ute i världen. Jag har svårt att se att en annan färgad regering än den vi har nu skulle göra en sån satsning, och där tycker ju vi det är viktigt att det måste fortsätta. Man kan se satsningen på det som kallas för Global Deal som Stefan Löfven drog igenom, som är ungefär som att göra den svenska modellen internationellt för att stärka både företag men också främst arbetstagares rättigheter i det globala. Så att även de internationella frågorna kommer vara viktiga. Och sen kommer ju det vara en stark strid om biståndets storlek, tror jag. Mm. Där vi kommer se en borgerlighet som vill på olika sätt minska biståndet för att använda det till andra saker, eller för att lägga det, till exempel ställa bistånd mot pensioner, som är helt ohederligt. Mm. Utan det ena utesluter ju naturligtvis inte det andra. Och att beskära biståndet är ju som att göra självmål, för att då kommer det som det internationella solidaritetsarbetet som vi gör för att stärka Sveriges roll i världen, som ju tjänar oss och ökar vår egen produktivitet och vår egen ekonomi, den kommer ju minska då istället. Så i slutändan, om man drar det i tangentens riktning, så kommer även de pensionärerna så småningom
tjäna på det.
Ja, så det viktiga är ju att ha en tillräckligt stor ekonomi som klarar både bistånd och pension. Mm.
Men vad tror du typ om NATO-frågan nu som har blossat upp mycket? Liksom, kommer det vara något som kommer vara liksom någon valgrej eller som kommer diskuteras i de olika partierna?
Ja, det är lite beroende på vad den här konflikten tar vägen. Det är ju fullt naturligt att NATO-frågan just nu är jätte top of mind. Men att jag tror inte det kommer bli en valfråga om förhoppningsvis om krisen i Ukraina lägger sig och att man kan stoppa ryssarna. Absolut, men jag tror inte det är den som kommer liksom bestämma vart man går och lägger sin röst i slutändan. Det tror jag inte.
Nej.
Någonting mer angående valet som du vill lyfta? Eller Johan, har någon tanke eller fundering angående det?
Nej, jag tänkte mig på EU, att Sverige ska bli ordförande sen. Och dina tankar på det,
ja, när Oskar? Är det nu efter Frankrike, eller?
Nej, utan nu är det Frankrike fram till sommar, och sen är det Tjeckien, och sen är det Sverige.
Mm.
Så att Sverige kommer börja sitt ordförandeskap då 1 januari 2023 fram till sommaren 2023.
Just men det där, halvårsvis där, ja.
Ja, precis. Och man gör ju det om 3 länder. Så efter Sverige så blir det Spanien då. Okay. Men det som man gör, det kan ju låta som det är väldigt långt till rest, men det där är ju ett väldigt förberedande arbete. Under en ordförandeperiod så arrangerar man till exempel 5000 möten på olika sätt.
Oj.
Och de är ju både i Bryssel men också i Sverige. Jag vet att de bland annat kommer ha ett möte uppe i Kiruna för att titta på gruvindustrin där och så. Från LOs håll så prioriterar vi en del olika frågor som vi tycker Sverige ska driva i sitt ordförandeskap. Bland annat så tycker vi att vi behöver ha ett större fokus på arbetsmiljöfrågor och att arbetsmiljöfrågorna måste stärkas. Vi kan se att det håller på att förflacka, så att vi tycker att EU måste ta i förhållande till de nationernas bestämmande såklart, men ändå ett starkare skydd för de som har det sämst i sin arbetsmiljö. För i vissa delar av Europa så är det helt undermåligt och det ser väldigt olika ut. Men sen så tycker vi såklart att demokrati och säkerhet är väldigt viktigt, och det vet jag att också regeringen tycker.
Mm.
Vi kan ju se länder som Polen, Ungern, som där de är mer auktoritära än någonsin, och frågan är om de ens, framförallt Ungern, ens når upp till kraven för demokrati för att kunna vara ett medlemsland fortfarande. Och den här demokratiutvecklingen i Europa går åt fel håll, så att det måste stärkas demokratin igen, och det vet jag att regeringen jobbar med. Men regeringen har ju ett problem, och det är ju att det är ett val i september, så man förbereder hela det här. Men sen vet vi ju inte, vi kan ju hoppas vem det är som är statsminister, men vi vet ju inte. Så att de måste ändå ha prioriteringar som ändå är så breda så att oavsett regering så kan man på något sätt stå bakom det där. Så det är ju ett förhandlingsspel som pågår redan nu naturligtvis.
Ja. Hur ser det ut med den fackliga verksamheten i Polen och Ungern idag, vet du det?
Ja, i Polen så finns det egentligen 2 fackliga organisationer. Dels är det den gamla Solidarność, som ju, om man är lite äldre kommer man ju ihåg Lech Wałęsa på 80-talet.
Som det landet känns igen. Ja.
Ja, som var ju den här kraftfulla demokratiserings... som drev hela demokratiseringsrörelsen. Faktiskt med väldigt starkt stöd från LO i Sverige. Det var en person på LO som jobbade väldigt nära honom. Och vi stöttade den här demokratirörelsen väldigt hårt. Därför är det extremt sorgligt idag att se att Solidarność har mer eller mindre tagits över av högre nationalister. Och vi såg senast för några veckor sedan att Solidarność bland annat stöttade Le Pen. Mm. Så att de är föremål för en uteslutning ur Europafacket på den grunden. Och det har ju gått till så ungefär som, ni kanske kommer ihåg det här, att IF Metall uteslöt en förtroendevald från Sverigedemokraterna, för att det går i stick i stäv med IF Metall.
SSAB därför.
Ja, precis. Och om det är precis den utvecklingen man vill hindra, för att om man till slut får så många som har en annan inriktning på sin politik än vad förbundet har, då kan man hamna i den situationen så att ledningen av förbundet tas över. Så att de har problem. Och sen finns det en annan organisation som heter OPZZ som fortfarande är en fri och men facklig organisation, men som har det svårt ändå i den miljön att verka. Så att det är problematiskt. Och Ungern är ungefär likadant, fast de har inte haft lika starka fackliga traditioner som Polen.
Mm. Yes. Vi får se hur det utvecklar sig och sånt helt enkelt. Vad säger ni, ska köra en låt och en liten sammanfattning?
Det gör vi.
Gör vi. Det var Ace of Base med Lucky Love. Ni lyssnar på LO i A-radion på 88,0 MHz. Och tiden har gått väldigt fort och vi tänkte avsluta. Vad tycker du om det? Jag tycker det har varit ett väldigt intressant program att ha dig med som gäst, Oskar.
Ja, men tack Johan och Daniel. Det har varit jättekul att vara med och i ert grymt bra initiativ att ha den här närradiosändningen.
Yes. Hoppas att du har möjlighet att vara med någon mer tillfälle nu innan valet kanske.
Ja, det skulle jag gärna vara, och gärna när jag är på plats så vi kan sitta i samma rum. Det blir alltid bättre.
Ja, absolut.
Du är varmt välkommen till Partille.
Absolut. Är det någonting mer du vill lyfta och sånt i programmet, eller vad känner du?
Nej, men jag kanske tar det här att glöm inte bort Palmecentret om ni vill bidra till freden i Ukraina och att stoppa det ryska maskineriet, så är det ett väldigt bra sätt, och det är ju också vi i arbetarrörelsen som står bakom det, så det uppmanar jag alla om man har råd och tid att göra det.
Yes, det låter jättebra. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag. Ha det gott.
Ha det gott.
Hej då.